Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. När det här spelas in så är det tisdag den 12 april. Ordet pension är ju laddat och ger vissa fjärilar i magen medan andra får ont i magen. Men det behöver ju faktiskt inte vara så komplicerat. Med några få enkla knep kan du avsevärt förbättra förutsättningarna för ditt pensionssparande och tillika din framtida lön. Många av oss vill ju ha så hög löneförhöjning som möjligt idag, men glömmer bort att säkerställa en rejäl framtida löneförhöjning som pensionär imorgon. Som du säkert förstått är pension temat för veckans poddavsnitt. Och med mig för att bringa klarhet i frågan har jag mina kollegor Jessica Steninger och Fredrik Berg från Avanza Pension. Varmt välkomna till podden.
Tack så mycket.
Tackar.
Riktigt kul att ha er här. Vi börjar från början. Berätta kort om er själva och vad ni gör för någonting. Först till kvarn, först mala.
Ja, jo, men Jessica Steninger heter jag då. Jobbar som kundansvarig på Avanza Pension och har gjort det i 3 år nu. Innan dess har jag jobbat inom branschen ett par år, även innan det. Så har ett par års erfarenhet helt enkelt av just tjänstepension och sparande.
Fredrik?
Absolut, Fredrik Berg heter jag. Jobbar ju då framförallt med företag, tjänstepensioner på Avanza. Jag hjälper företag att komma igång, flytta pensioner, det är lite så här olika försäkringsupplägg och så. Jobbat här i drygt 5 år blir det nu och kommer tidigare från en mindre konkurrent i branschen också då.
Ni är ju jäviga, men är pension tråkigt?
Nej.
Absolut inte, absolut inte. Superviktigt, superviktigt skulle jag säga.
Verkligen.
Så att det är kul att få vara här och prata om det, för det är något som behöver tas upp mer.
Men då får ni ju liksom så här, nu måste ni ju bevisa det här i sånt fall. Vad är det som gör pension roligt då?
Alltså en sak skulle jag säga, det är att det är, alltså någonstans det är en viktig del att ta upp. Jag tycker man kan titta bara på det som, om man pratar tjänstepension, och det som faktiskt staten tar hand om åt den, liksom man pratar den allmänna pensionen. Alltså så här, vad händer om du inte har någon tjänstepension? Ett klassiskt räkneexempel som pensionsmyndigheten ofta tar upp, men det är att är du 23 år och du maxar avsättning till allmän pension hela vägen till 65 års ålder. Vi pratar alltså en lön på typ 40 000 i månaden, vilket jag tror väldigt få personer har från 23 års ålder. Ja, då får du ut 19,5 innan skatt som pensionär. Det tycker jag talar sitt tydliga språk. Tjänstepension är viktigt, att ta ansvar för dig själv är viktigt, och det är verkligen något som man bör titta på.
Men de som då nästan får huvudvärk av ordet, hur gör man pension mer roligt förutom att påminna om att det faktiskt är en framtida lön vi pratar om? Det är lite grann det jag sa här inledningsvis. Det är ju klart att man vill ha så hög löneförhöjning som möjligt idag. Men med små enkla knep kan man ju faktiskt också ge sig själv en rejäl löneförhöjning imorgon. Och idag då är det ju arbetsgivaren som kanske säger men det är en liten skral pott i år igen. Medan här kan man ju liksom själv kanske ändra saker och ting som gör att det blir en rejält mycket högre peng i framtiden. Och det är, vi alla har ju drömmar och mål och visioner, och de ska ju finansieras på något sätt. Men idag, för den som har hela livet framför sig, man ska köpa bostad, man ska bygga bo, man ska köpa bil, det är barn, det är resor, allt möjligt. Och som det inte vore nog, så ska man ha koll på pensionen också. Men vad är det som är viktigt att ha koll på här?
Dels är det ju viktigt att ha koll att man har tjänstepension från sin arbetsgivare idag och säkerställa att man faktiskt har det. Sen så att öppna det orangea kuvertet, se vad man har, logga in på minpension.se för att kunna få en sammanställning av all sparande man faktiskt har tjänat ihop fram till idag. Kunna göra en prognos för att se hur mycket kommer jag få i lön som pensionär helt enkelt. Och på det sättet också kunna spara mer privat för att få en ännu bättre inkomst.
Det är precis som sparande generellt. Alltså börjar du med pensionen och tar den tidigt, och då kan ju små förändringar som du knappt märker idag, att du så här, sätter av lite till pension, det är precis som sparande generellt, bara att här har du så otroligt lång tid på det. Så att avverka några hundralappar eller tusenlappar i månaden nu, det gör ju sån jäkla skillnad på sikt. Liksom. Och det är väl den idén man måste förstå. Sen kan man göra det roligare genom att sätta sig in i placeringar och förstå liksom hur saker och ting fungerar. Liksom. Men jag tror små förändringar över tid är väl det som är.
Jag tänker någonstans, nu har vi ju fått orangea kuvertet utskickat. Det här är ju liksom rykande färskt. Vissa har säkert öppnat det, alla kanske inte har öppnat det riktigt ännu. I och med att vi ändå har kommit in på det orangea kuvertet också. Hur viktigt är det att öppna det?
Jo, men jag tycker ändå att det är viktigt att öppna det orangea kuvertet. Dels för att också i så tidigt skede som möjligt kunna faktiskt se hur mycket man förväntas få i pension. Så att det inte kommer som en överraskning sen när det väl är dags att gå i pension. Att vi varje år faktiskt lägger lite tid på att öppna pensionen, går in och ser vad vi har tjänat ihop.
Och det där är bra. Vi kommer att komma in på hur man besiktar pensionen. Hur man säkerställer att skönt, jag kan luta mig tillbaka och göra det jag tycker är roligt här i livet med vetskapen om att pensionen ändå ser ut att bli hyggligt okej den dagen det är dags för pensionering. Vi kommer att fokusera mer på tjänstepensionen i det här avsnittet. Men innan det, kan ni kort ändå bara berätta hur svenska pensionssystemet ser ut och vad man behöver känna till? Ledande fråga, det jag är ute efter är den här klassiska pyramiden som man kom på att det där var en bra struktur redan för tusentals år sedan.
Mm. Nej, men det svenska pensionssystemet består av fyra olika delar. Vi har vår statliga pension bestående av inkomstpension och premiepension. Vi har tjänstepension och sen har vi vårt privata sparande. Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige tjänar in till den allmänna pensionen varje år. Och det är 18,5% av vår årslön som betalas in till den statliga pensionen årligen. Den största avsättningen görs till vår inkomstpension. Och det är egentligen den del av vår allmänna pension vi inte kan göra någonting med, utan de pengarna betalas ut till dagens pensionärer. Sen när det är dags för oss att gå i pension så får vi hoppas på att det finns folk som arbetar och betalar skatt även då, så vi får också ut vår inkomstpension. Sen har vi också premiepensionen där de resterande 2,5% av den totala avsättningen till allmän pension sätts in. Och här är ju faktiskt den del av vår allmänna pension som vi kan påverka själva. Vi kan göra egna val om vi vill placera våra pengar. Gör man inget val så hamnar man ju i pensionsmyndighetens entrélösning AP7 Sofa, som har gått väldigt bra historiskt. Men känner man att man vill vara aktiv så kan man välja att ha upp till 5 olika fonder i sin premiepension. Det som är viktigt att ta med sig när det kommer just den allmänna pensionen är att det finns ett tak på hur mycket allmän pension du kan tjäna. Och taket för i år är en månadslön på 47 800 kronor. Så har man en högre inkomst så kommer man inte tjäna in mer till den allmänna pensionen. Och just därför blir de två andra delarna i pensionssystemet så pass viktiga för den lön vi ska leva på som pensionär helt enkelt. Och det är just tjänstepension som vi kan få från våra arbetsgivare, men också att även spara privat.
Och det där med att spara privat kommer vi också komma in på under avsnittet, för det har ju fasats ut det här avdragsgilla pensionssparandet vi hade en gång i tiden på en IPS eller kanske en privat pensionsförsäkring. Det behöver ju inte betyda att behovet är borta för det. Men jag tänker mig så här, när många tänker på pension så tänker man nog kanske på en likhet mellan pensionen men även tandläkaren. Man vet att det är bättre att ta tag i den och gå runt och oroa sig för hål i tänderna eller huruvida livet som pensionär kommer att karaktäriseras av evigt tv-tittande och havregrynsgröt. Man vet att det bästa är att ta tag i det, men det är väldigt enkelt att skjuta det framför sig. Och när det kommer till pension, ekonomi, sparande, placeringar, investeringar, så vet, tror jag, många kanske inte ens var man ska börja. Hur, och jag menar, går man till tandläkaren då så här, man får dra sig sådant starkare, man går dit, man lägger sig, man öppnar munnen och sen så svider det till när man ska betala. Men hur börjar man att säkerställa en vettig pension om man inte vet var man ska börja?
Alltså, till en början tycker jag någonstans, se till att du har en tjänstepension idag. Vi pratade om vikten av det här innan, att så här, den statliga pensionen kommer täcka en viss del, det kan vara en låg lön för många. Då är det viktigt att säkerställa att man har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag. Så att ta upp den frågan. Du behöver inte sätta dig in mer i exakt hur du behöver inte nörda ner i exakt vad det är för villkor, vad du har för typ av placering och sådär. Men just att veta att du har den, för det kommer påverka på sikt.
Och vart ser man det?
Det ser du på allra bästa sätt genom att logga in på minpension.se. För att se tjänstepensionen och vad företaget har så är det väl bättre att kolla med arbetsgivaren och framförallt HR-avdelning och sånt. Det ska ju stå i de flestas anställningsavtal eller pensionspolicy liksom, om företaget har något sånt.
Och där tänker jag också, jag menar, jobbar man på en arbetsplats som är ansluten till och har kollektivavtal, då är man ju hemma förmodligen. Men för de lyssnarna som står i begrepp att byta arbetsgivare, vad är extra viktigt då för dem att titta på här innan man kritar på ett nytt anställningsavtal, så att man säkerställer, det är inte bara lönen, man kanske tycker att det är en jättebra lön och sen så är det vissa andra grejer som inte riktigt är med där. Vad är viktigt att tänka på här?
Nej, men precis det som Fredrik sa, säkerställ att även de betalar in tjänstepension åt dig. Men tjänstepension kan även innehålla fler delar som är viktiga att ta med sig, som bland annat ett återbetalningsskydd som innebär en ekonomisk trygghet för efterlevande om man skulle gå bort. Men även försäkringar som kan kompensera din inkomst vid långtidssjukskrivning. Så jag skulle säga att det är bra att kontrollera med arbetsgivaren du ska börja på att de betalar tjänstepension, att det finns ett återbetalningsskydd på den här tjänstepensionen, men att man även får en sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring, som det heter.
Och om vi börjar där då med efterlevande skydd, vad innebär det rent konkret?
Återbetalningsskyddet innebär att det kapital du har är skyddat till dina förmånstagare, så att Om du skulle gå bort så kommer kapitalet att betalas ut till din make, maka, sambo, registrerad partner i första hand eller i andra hand till dina barn.
Man kan inte välja själv här en person på stan, vem
Nej,
man vill.
Nej, det kan man inte. Man har möjlighet att kunna ändra ordning på förmånstagarna om man vill att sina barn ska komma först. Men man har inte möjlighet att lägga till andra förmånstagare i tjänstepension. Och det regleras av inkomstskattelagen. Så att det är de här man kan ha.
De andra delarna som du lyfter där, berätta lite mer om dem också.
Absolut. Nej, men det är ju försäkringar som ska täcka upp din inkomst om du blir sjukskriven. Sjukförsäkring innebär ju att försäkringsbolaget då ersätter upp till 80% av ens lön från dag 91 fram till den dagen man är frisk igen.
Ni jobbar ju på Avanza Pension. Det föranleder en att tro att det finns ganska många olika typer av pensionslösningar hos oss naturligtvis. På vilka olika sätt kan man pensionsspara via Avanza?
Alltså det finns ju det som vi framförallt jobbar allra mest med, det är just tjänstepensionen. Alltså det är just arbetsgivare som sätter av pension idag. Och det har ju framförallt att göra med det du sa, att någonstans så det här avdraget för privata deklarationen, det togs väl bort 2016 kanske det var. Ja. Och det gör ju att det är tjänstepensionen som är det allra vanligaste. Och det är framförallt det du får från arbetsgivaren. Sen finns det ju då många som har en lön ovanför, liksom 47 800 kronor som Jessica sa, som väljer att löneväxla. Och det är någonting som blir vanligare och vanligare, framförallt för personer som har den möjligheten. Och det är just att du har möjligheten att så här, ge bort en viss del av lönen idag för att sätta av till extra till pensionen då, helt enkelt.
Och för den som lyssnar på det här och funderar på om man kanske ska börja löneväxla, när ska man göra det då?
Första kriteriet är ju framförallt att ha en lön ovanför 47 800. Det är där den allmänna pensionen slutar betalas in. Sen nästa del, det är att fundera på att möjligheten finns att spara. Någonstans är det din egna värdering. Hur mycket går till privata nöjen? Hur mycket kostnader har du dragit på dig? Men vad vi ser idag också, det är att många har en hög lön, kanske sparar privat till pensionen. Ja, då är ju löneväxlingen no-brainer att kunna utnyttja då. Dels att du får skillnaden i skatt som arbetsgivaren betalar. Det är 5,8% skillnad mellan att arbetsgivaren betalar lön och pension. Den får du ju tillgodose dig i pensionen. Och sen att du dessutom kan bestämma själv hur många år du vill ta ut den här pensionen på. Alltså men har du en hög marginalskatt idag, ja, då kan du då i framtiden istället bestämma att ta ut den här, just den pensionspengen på 5 år eller 15 år eller vad det är. Så att du ligger jämnar ut skatteeffekten på det sättet då.
Någonting annat som jag också har förstått som man kanske inte tänker på, det är ju om man jobbar på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal, så kan man inte flytta sin tjänstepension till oss. Men däremot så finns det väl en möjlighet att löneväxla via oss även om tjänstepensionen går någon annanstans.
Precis, det stämmer. Det är de vi kan hjälpa idag egentligen. Alltså dels företag som inte har kollektivavtal som du säger, som ligger utanför, men som ofta vill spegla en kollektivavtalsenlig lösning. Och sen även då, även om du jobbar statligt eller i kommun eller liknande, så finns ju möjligheten att löneväxla via Avanza. Det finns många sådana exempel idag. Så att den kan man absolut titta på och framförallt ta upp frågan själv för att möjliggöra.
Och när det kommer till pension, hur ska man tänka och vad är det som skiljer om det som man är anställd på ett bolag kontra om man är egenföretagare?
Om man tänker sig anställd så skulle jag framförallt säga att säkerställa att du har en tjänstepension idag, säkerställa att du har de här trygghetsförsäkringarna, då sjukförsäkring, premiebefrielse som vi pratade om tidigare. Och är det däremot så att du är egenföretagare, då blir det lite annat, det blir lite andra frågor som ställs. Alltså dels så har du hur du ska få ut pengarna ur företaget som fråga. Lön till brytpunkt, du vill kanske utnyttja utdelningsutrymmet. Och där har du faktiskt möjlighet att sätta av så mycket som 35% av lön till tjänstepension. Så där är det väldigt högt avdragsutrymme. Och det är också för att du ska kunna kompensera för så här bättre och sämre år. Alltså har du några tuffa år i början, då ska du kunna kompensera för det med en rejäl pensionsavsättning senare till exempel. Eller för att du på ett skattemässigt sätt också smart och vill få undan pengarna till pension och ändå dra av det på vinsten. Så att säga.
Ni pratade lite grann om pensionspyramiden här och hur den totala pensionen är fördelad och uppbyggd. Men fokus på tjänstepension då, hur besiktar man och säkerställer att den är bra?
Jag skulle säga att en marknadsstandard när det kommer till tjänstepension, det är ju framförallt ITP1 då, eller ITP som vi jämför med. Och det är någonstans 4,5% av lön som sätts av upp till en lönenivå på för i år då 44 375 och utöver det 30%. Så har du en pensionsavsättning som är kollektivavtalsenlig, då vet du att det är enligt marknadsstandard. Så det är väl de orden man kan leta efter i den här pensionspolicyn eller om man pratar med HR då. Utöver det sjukförsäkring, premiebefrielse som också tryggar både liksom lön och pension om man blir långtidssjuk. Då skulle jag säga någonstans att säkerställer du det, då vet du att du har en bra pensionslösning för dig som anställd.
Men vad kan man då göra för att förbättra sitt pensionssparande?
Ett sätt att förbättra sitt pensionssparande är att se vad man faktiskt betalar i avgifter. Oftast är det så att man har flera olika pensioner. Man har haft många tidigare anställningar, lite kortare anställningar. Man har sitt pensionskapital utspritt hos olika bolag. Och det är ju så att många bolag faktiskt tar dyra avgifter på det sparande. Från egentligen första insatta kronan till sista utbetalda kronan. Och det här blir ju väldigt mycket pengar i slutändan som du förlorar till din pension. Så att det är viktigt, tycker jag, att kontrollera vad man betalar i avgifter.
Ja, för här någonstans tänker jag, det här är som att svära i kyrkan när man sitter med er naturligtvis. Men tycker man att det här är så himla tråkigt, så skulle man inte ens behöva spara en enda krona i privat pensionssparande någon gång under hela ens liv. Om man bara säkerställer att man inte betalar för höga avgifter i sin pensionslösning. I och med att så här, det finns många fula fiskar i branschen med liksom lager på lager av avgifter där det snarare är egen nytta än kundnytta som lyser igenom, och det syftet är att mjölka spararen. Nu är jag elak. Men jag har ett exempel här där en 25-åring sätter av 1500 kronor i månaden under 40 år till en 7% i årlig genomsnittlig effektiv avkastning. De här 1500 blir ju lite högre senare i livet i takt med att lönen stiger. Då blir exemplet ännu högre, men hur som, då får man ihop 3,9 miljoner. Den siffran kommer säkert vara högre i och med att lönen stiger och avsättningen stiger över livet. Men 3,9 miljoner. En skalavgift på 0,7% är ju inte ovanlig.
Nej.
Då ryker 700 000 eller 18% av den totala pensionen. Jag funderar på att sätta rubriken "Bli miljonär som pensionär" på det här avsnittet. Och det jag menar med det är att med så små enkla medel kan du skapa en sån enorm löneförhöjning senare i livet. Vi kanske kämpar för 300, 400, 500 spänn mer i löneförhöjning, eller 1000 eller 1500. Och här pratar vi miljonbelopp inte sällan. Hur gör man för att undvika att hamna i en fälla och sitta med en pensionsrådgivare som är mer intresserad av egen nytta än kundnytta? Hur sticker man hål i det? Hur vet man det som kund?
Så nu har vi har ju varit inne på liksom den första och de viktigaste delarna, att du har tjänstepension och att du har de här trygghetsförsäkringarna. Sen är ju nästa del, om man vill engagera sig på nästa nivå, det är ju framförallt att titta på vad det är för lösning. Jag skulle säga att har du en pensionslösning idag, säkerställ och se vad betalar jag som anställd. Allt som ofta är de anställda som får betala för kalaset i, det kan vara avgifter för rådgivningen, det kan vara avgifter på kontorna eller kapitalavgifter, skalavgifter. Och även för placeringen, så att man just ser ett helhetsgrepp över det. För allt som ofta ser utöver, men när du går in på ditt Avanza-konto idag, då betalar du för fonden, alltså fondavgiften eller courtage som du köper aktier. Ofta ligger det fler lager, skalavgifter och liknande på. Det är ju framförallt en sak att se över, absolut. För det gör som du säger, det blir 15-30% mer i pension oavsett vem du är. Så att titta upp det, absolut.
Ja, för det blir ju liksom lite finansiellt bältros. Det här är inte kul, och det är därför man hos oss har man inga skalavgifter. För det finns inget rationellt argument att dränera 18% av det här exemplet, den här personen, dens lön. För man har inte fått någonting alls för de här pengarna. Det här är ju regelrätt stöld. Man ska vara försiktig när man använder det begreppet. Men branschen på så sätt är ju verkligen genomrutten. Det är mycket som kan bli väldigt mycket bättre. Men om man inte tycker att det här är speciellt roligt. Man vill ha en bra pension. Man har säkerställt att man har tjänstepension i anställningen. De har ju kommit en bit på vägen. Men om man inte tycker att det här är buskul. Hur gör man det enkelt för att bara förstå att man är hos en aktör och har en sparlösning där det är mer kundnytta än egen nytta?
Det är en svår fråga, skulle jag säga. Alltså om du någonstans hör av dig eller du liksom ser över den situationen, så tror jag att det är svårt att försvara direkt från aktörerna. De flesta tror jag liksom tror på sitt erbjudande i sig. Däremot så att börja grotta lite i, alltså titta på årsbeskedet som du får ut varje år, det är ett bra ställe att börja. Försäkringsbolagen är skyldiga att skicka ett årsbesked till dig där de är tvungna att redovisa vad det är för avgifter de tar ut på själva pensionskontot. Då pratar vi inte om fondavgiften, utan då pratar vi om just kringavgifter på pensionen. Börja att titta där. Är det så att du har 500 000 i pension, du märker att du betalar någonstans, alltså 500 000 på pensionskontot, och du betalar någonstans 3-4 000 om året, ja, då kan det ringa lite varningsklockor, för då har du de här skalavgifterna som dras. Kolla gärna med arbetsgivaren. Vad har vi för lösning? Grotta ner lite i det. Börja den ända. Framförallt brukar årsbeskedet vara bra, för det är då man inser att oj, det här är faktiskt pengar som dras. Jag kanske har en månadsavsättning på några tusen i månaden från arbetsgivaren. och en av dem försvinner varje år redan nu, då börjar det ringa lite varningsklockor. Då kan det vara värt att ta upp frågan ännu mer.
För jag tänker, om man inte vet vart det här beskedet ligger, så antar jag att man kan säkert logga in på deras hemsida och titta där och hitta det digitala beskedet någonstans. Eller skriva ett mejl eller kanske ringa till dem. Förutom skalavgift, finns det några andra begrepp, någon annan terminologi man måste hålla koll på för att liksom hitta de här avgifterna som man kanske försöker... inte dölja, men det är kanske mindre teckensnitt.
Det har blivit vanligare och vanligare också att det tar så kallade premieavgifter på pensionerna. Det är en avgift som går att lägga lite mer på, alltså välja om den ska ligga på arbetsgivaren eller om den ska ligga på de anställda. Oftast kanske ligger 1% på arbetsgivarens faktura, och sen att det kostar extra då för individuell rådgivning till exempel. Fundera då på, okej, pratar du med arbetsgivaren och de har det upplägget, det kostar 2% extra för rådgivning, fundera på, använder du den eller är det så att det är någonting du kan ta bort och sköta det på egen hand till exempel?
Behöver man rådgivningen? Det här är inte en ledande fråga, för det är ju klart att men det här är komplexa frågor. Vissa får ont i magen om man vill att någon liksom säger att ja, men det här ser bra ut. Men när kan det vara bra att betala för rådgivningen, och när och i vilka fall kanske det faktiskt är bättre att göra det här själv? Finns det någon konsensus där? Vad brukar ni säga?
Beror på fall till fall skulle jag säga. Jag gillar generellt sett upplägg där man någonstans tar betalt för tjänsten per timme till exempel. Att du vet att nu träffar den här rådgivaren, den här timmen kostar mig så här mycket, och då gör vi liksom det bästa av min situation. Däremot när man sitter i ett samtal någonstans där man vet att det finns skalavgifter och det här kanske kostar betydligt mer över tid, då, det köper jag inte in riktigt på samma sätt, utan då kostar det nog mer än det smakar över tid skulle jag säga.
Någonting annat som är intressant, det är ju att vi har sett en rätt markant förbättring av flytträtten på senare tid, och den kommer ju stärkas ännu mer i år. Vad innebär det här?
Alltså det som ligger uppe på bordet just nu, det är ju framförallt att även, det har ju varit en diskussion om de här äldre pensionerna, att även de ska ha, alltså ska finnas möjlighet att flytta dem då. Och det har ju blivit bättre de senaste åren. Jag menar, 1 april förra året så kom det en lag som säger att fondförsäkringen då till exempel får max kosta 600 kronor att flytta. Och bara jämfört med för några år sedan när det kunde kosta 2, 3, 4, 5% av kapitalet att flytta, så är det stor skillnad. Och det är något som har minskat liksom tröskeln också för att flytta, vilket är bra. Minskar eller ökar rörligheten på marknaden, ökar liksom rätten för pensionstagaren. Så det är ju
Har vi sett ett inflöde av flyttare på grund av det här?
Absolut, ja. Absolut.
För det där är ju också kanske lite off topic för avsnittet, men jag lägger in det i alla fall. Det är en klassisk utsvävning. Här ser man ju ofta att det här brukar vara... om det är så att man lånar till bostad, man ska ta upp ett lån eller kanske flytta ett lån till en annan bank, så brukar de ofta säga att för att få den absolut bästa bolåneräntan så vill vi att du lägger tjänstepensionen här. Men man kanske inte riktigt tidigare då har sagt att det kan kosta 10, 20, 30, 40, 50 000 kronor att flytta det här, beroende på värdet på den här tjänstepensionen. Nu max 600 kronor, uppenbarligen så har det lett till väldigt många flyttar till oss, vilket jag tycker är väldigt, väldigt trevligt. Om vi spanar in hur våra tjänstepensionskunder har fördelat sina slantar här på Avanza, så ser vi att 74% av kapitalet ligger i fonder, 18% i aktier och 8% i torrt krut. Jag hoppas för allt i världen att de här siffrorna blir 100% i slutändan. Men för en ny tjänstepensionskund som inte riktigt vet hur man ska tänka, för nu har vi förstått att det är viktigt med pension, med tjänstepension och att ha den här avsättningen och försäkringsskyddet runt omkring, men bottom line, hur ska man investera de här slantarna då? Vad brukar ni säga där och vilka frågor brukar ni få där?
Nej, men många är ju väldigt olika. Vissa vill ju inte vara aktiva alls. Man känner att man kanske inte har tillräckligt mycket kunskap att göra egna val. Men som kund hos oss hamnar man automatiskt i ett fondpaket som alltid håller en medelrisk. Består av 75% aktier och resterande räntepapper. Sen så jobbar vi väldigt mycket med beslutsstöd för att hjälpa kunder till en pension som matchar deras val kring sparhorisont och risk helt enkelt.
Ja, för här kommer jag på en sån här big no-no som verkligen är stoppskylten här. Säger att när jag tittar på vad vissa av våra kunder säger när man inte kommer igång med ett sparande hos oss, oavsett om det är tjänstepension eller vanligt långsiktigt sparande eller buffert eller vad den kan tänkas vara, det är att man tycker att det är komplext och man behöver mycket kunskap och man vill inte förlora pengar. Och ingen vill förlora pengar. Och vi kan aldrig garantera att ett sparande kommer att ge en positiv avkastning. Men det är ju nästan orimligt om man har en bred börsexponering att det inte ska ge en positiv avkastning på 30 eller 40 år. Att som 25 eller 30-åring när man kommer igång med ett sparande, man kanske är lite riskavärt, man vill inte förlora pengar, och så lägger man allting i en räntefond.
Ja,
då säger ni vad då?
Då knottrar det sig lite på kroppen faktiskt, ja, ska jag säga. Jag tycker någonstans att har man så pass lång tid på sig och all den datostatistik som finns säger att absolut du ska våga ta lite risk, framförallt när det kommer till långsiktigt sparande och framförallt när det kommer till pensionen. Det är egentligen ganska få parametrar du behöver ta ställning till. Det gäller ju även långsiktigt sparande, men det är någonstans här. Hur lång horisont har du att spara på? Vilken risk du vill bära? Och sen får du gärna pinpointa några viktiga saker. Avgifter eller hållbarhet eller liknande. Så kan du väldigt enkelt liksom komma igång med ett sånt sparande. Jag tror att hellre våga ta lite risk när man har så pass lång tid. Det har ju visat sig i många fall bli väldigt bra. Det är så jag själv tänker också. Så att det är det som finns att förhålla sig till.
Ja, nej men precis. Jag tycker att det var bra att komma in lite grann på det när man kanske är ny här, man börjar få tjänstepension, man vet inte hur man ska tänka, man vill absolut inte ta risk. Och sen ser man största risken är ju att inte ta risk, och speciellt nu att sätta pengar under huvudkudden om man hade kunnat det. Nu är ju pensionspengarna låsta, vilket är kanske bra, men att lägga dem under huvudkudden nu med ganska hög inflation, det blir inte alls en bra affär. Utan att ta för låg risk kan innebära hög risk över tid. För menar, säg att du har 30-40 år till pensionen. Och dessutom ett löpande sparande. Jag menar, vi kan ju ibland se att kunderna köper efter uppgång och säljer efter nedgång, ökar sitt sparande i goda tider och kanske till och med pausar eller avslutar sitt sparande i sämre tider. Men det är det som är fantastiskt med pensionen. Det är bara fortsätter komma pengar. Och jag menar, går börsen ner idag när man är ung, det är ju någon gång vänder det, och jag menar, de bra affärer brukar göras i dåliga tider. Så att det är egentligen jag bara ville höra från er proffs på pension, det är alltså våga ta risk, och att låg risk kan vara en hög risk långsiktigt.
Precis, och där har du egentligen en parameter att förhålla dig till. Någonstans pensionen, så länge du fortsätter jobba och tjänstepension, kommer pensionen fortsätta trilla in på ditt konto, och då är det egentligen att våga ta risk med den. Du kommer inte ha möjlighet att liksom pausa det sparandet på samma sätt, så att absolut.
Är det någonting annat man måste tänka när det kommer runt omkring tjänstepensionen, förutom att man har tjänstepension i sin anställning, att det är en hygglig nivå? Jag menar, vissa arbetsgivare kanske kan konkurrera med att säga att du får 5% eller 6% och kanske mer än 30% över brytgränsen och sådär. Och de här försäkringsskydden och så, vad som händer om man blir sjuk eller dör. Är det någonting annat man måste tänka på? Eller har vi uttömt egentligen det man behöver ha koll på?
Nej, men jag tänker också att man kan se över just det här med återbetalningsskyddet som vi var inne på tidigare. Om det är någonting som man verkligen behöver i sin tjänstepension eller inte. Som jag var inne på tidigare så är ju återbetalningsskydd ett skydd som gör att ditt kapital betalas ut till förmånstagare om man går bort. Men man har också möjlighet att välja bort det här skyddet och istället vara med och ta del av arvsvinster för att få en högre pension. Så har man till exempel ingen familj eller vet om att ens familj kanske inte är behov av de här pengarna om jag går bort, så kan man istället välja bort det för att ta del av en liten extra pensionspeng istället.
Hur ska man då tänka när det börjar bli dags att gå i pension, eller när det börjar närma sig? Det här har vi sett klassiskt i branschen, att man generationsfonder, mer aktier i början och mer och mer räntor ju närmare pensionsåldern man kommer. Sen kan jag ibland tycka att det är fascinerande att man tror att det är ett vakuum efter 65 också, och att man inte ska ta någon risk överhuvudtaget. De här pengarna kommer ju betalas ut under hyfsat lång tid. Jag tycker 5 år tillbaka om jag blickar på vad jag gjorde under livet, och jag tycker det är ganska länge sedan. Vad är viktigt att tänka på inför att man ska gå i pension, eller kanske när man faktiskt bestämmer sig för att nej, men nu ska jag gå i pension. Vad ska man tänka på då?
En viktig faktor tycker jag, det är att titta på hur de här pensionerna ska betalas ut, att man har en bra plan för det. Där tycker jag att statens liksom verktyg minpension.se har ju väldigt bra upplägg där du någonstans ska göra prognoser. Det kan man göra även liksom från tidig ålder, även om det blir väldigt då, så att säga, mycket liksom hypotetiska faktorer såklart. Men framförallt när du börjar närmare pension, alltså hur ska de här betalas ut? Alltså tjänstepensionen går att betala ut på kortare tid, 5 år. Du kan plocka ut dem på typ 15 år. Du kan välja att plocka ut den livet ut. Så att det också blir en jämn ström av betalningar. Och framförallt skattemässigt också, att du får ut så mycket liksom, som du kan själv. Det skulle jag säga är en viktig del.
Och vad är det för klassiska frågor ni brukar få här när det kommer just till den här skattemässiga biten? Jag tänker så att man inte känner att men nu går jag i pension, nu tar jag ut allting. Det här, nu är det YOLO med versaler. Och sen är det jättemycket utbetalning på ett och samma tillfälle. Jättehög marginalskatt möjligtvis. Och sen så får man kanske en mindre peng senare under livet. Och då kanske hade det varit bättre att jämna ut det där, tänker jag. Vad är viktigt att tänka på så att man inte tar ut pensionen på fel sätt?
Ja, det är just hur brytpunkter och sånt ser ut i samhället, och det tycker jag ändå min pension hjälper till med väldigt bra. Alltså de har väldigt tydligt, står tydligt gränser, och väljer du att ta ut all din pension på 5 år, då ser du helt klart att här kommer det bli en väldigt hög inkomst första åren, så att du kan jämna ut det på det sättet. Så det är väl en första sak att titta på. Sen nästa del är en värdering själv. Hur mycket pengar liksom tror att du kommer behöva, vilket såklart kan vara svårt, men jag skulle nog säga jag är nog av sorten att man hellre jämnar ut det lite än att man trycker ut allt på för kort tid.
Vilka är de vanligaste frågorna ni får då från era kunder överlag? Vad undrar man?
Många undrar just kring de här försäkringarna vi har pratat om. Vad egentligen en sjukförsäkring är? Vad är en premiebefrielse? Har jag en bra pension eller inte? Hur kan jag stämma av? Liksom, hur vet jag egentligen om det här räcker? Och då pratar vi väldigt mycket om minpension.se, som Fredrik var inne på. Att verkligen få en helhetskoll på vad man faktiskt har tjänat ihop och hur mycket man förväntas få. Och på så sätt, hur kan jag spara mer i pension om man känner att man behöver göra det? Alla kanske inte har en lön som har möjlighet att kunna löneväxla, men då har man möjlighet att kunna spara på andra sätt, som att till exempel öppna ett investeringssparkonto eller spara i en kapitalförsäkring för att få en högre lön som pensionär, helt enkelt.
Yeah. Och det där tycker jag är bra, för har man då inte möjligheten, som du säger, att löneväxla, hur ska man tänka då? Vilka nivåer är vettiga? Jag brukar säga att det bästa sparandet är det som blir av. Men och att det gyllene riktmärke någonstans, ett långsiktigt sparande brukar man säga, men 10% av inkomsten. Vad finns det för tumregler när det kommer till pensionen? För på min pension har vi ju, det är ju bra simulatorer. Där ser man ju simulerat från kanske då, säg 65 till 70. 70 till 75 och kanske livet ut sen. Då ser man ju ganska så här, men den här inkomsten, ja, jag kanske klarar mig på det. Kostnaderna minskar lite grann, barnen är utflugna, jag kan downsiza boendet. Jag kanske inte kommer ha lika mycket kostnader och uteluncher på, det kanske man vill äta i alla fall, men man är inte på jobbet varje dag. Man kanske inte köper kläder lika ofta och sådär som om man, när man var yrkesverksam. Hur kommer man fram till hur mycket man borde månadsspara?
Nej, men det är en jättebra fråga. Jag tror att det är egentligen lite upp till vad har man för utrymme att spara egentligen, utgå från den ekonomi man har. Hur mycket kan jag lägga undan varje månad? Jag tror att det viktigaste är att man kan spara någonting privat i sin pension. Och samma sak här. Efter att ha gått in på minpension.se, gjort en pensionsprognos för att se hur mycket man får ut. Hur mycket känner jag att jag behöver lägga till för att få en bättre inkomst? Hur vill jag egentligen leva som pensionär? Jag tror att många i alla fall vill ha en hyfsad ekonomi när vi slutar jobba, så att vi kan fortsätta göra det som vi tycker är allra roligast. Om det till exempel är att fortsätta resa eller spela golf eller vad det nu är man vill lägga sin tid åt, så att säga. Så att jag tror man får utgå lite från hur mycket man vill liksom bygga upp sin pension, men också vad man har för utrymme att spara extra till sin pension.
Alltså jag tänker så här, det är klart att det är viktigt att ha pengar till den dagen man går i pension, men jag tycker att resan är lika rolig som slutmålet. Det är klart att man vill också bli pensionär, man känner varje år man blir lite äldre, men inte ett år till, nu blir jag bara äldre, så stannar man vid 25 så. Men det är ändå trevligt att bli äldre också, någonstans så kommer ju den där pensionen i framtiden, men jag tycker att resan är minst lika rolig, att få in pengarna på kontot, att köpa fonder eller aktier och se utdelningsstaplarna ticka upp och se om det varit en bra investering. Och för de som gillar sparande investeringar, det kan ju vara vissa människor som bara befinner sig i en bubbla, men det är ju också väldigt kul på något sätt, medan andra tycker det där är inte alls kul. Men det är en framtida lön och jag måste ha en peng så. Ibland kan det vara bättre att klä den här typen av frågor med drömmar och mål och visioner och känslor och vad man vill göra och hur livet efter arbetslivet kommer att se ut. Jag menar, nu, säg att du går i pension vid 65, det kanske är en myt, man får nog jobba kanske lite längre än så, men 65 är en ganska cementerad siffra. Jag menar, vi kommer ju förmodligen leva under längre tid efter 65-årsdagen än vad snittåldern i Sverige var 1751, så långt bak som Statistiska centralbanken jag tänker bara bank, Statistiska centralbyrån har i sitt statistikförråd. Men för att göra det här kul och inte bara börsnörderi, vad vill ni själv göra när ni går i pension? Har ni ens tänkt så långt?
Svårt att säga. Jag känner nog spontant så att man gillar att vara igång för mycket och ha saker att göra för att gå i tidig pension. Det tror jag redan jag har förstått. När man träffar kunder också som hela tiden. Men när man pratar med yngre personer, då är det så att jag ska inte jobba en dag efter 55. Och sen när man pratar med 55-åringar, bara, nu är jag mitt liv och nu, har jag liksom, nu är det full fart överallt. Så att, med tanke på att de man har träffat så känner jag nog spontant att jag har nog ingen bråttom så, tror jag. Men...
Nej, men precis. Inte jag heller, men ändå känna att jag har en sån trygg ekonomi att jag har möjlighet att kunna göra det jag tycker om. Till exempel att kanske bo i något varmare land vissa månader per år. Skulle jag i alla fall drömma om, eller det är en dröm jag har.
Mm, definitivt. Och den alltså just den friheten att bara veta om att du kan vara lite friare, att du gör lite förändringar idag, är lite noggrann idag och har den möjligheten framåt. Det tycker jag också så här motiverar och inspirerar lite till att faktiskt hålla koll på det.
Ja, men lite grann styra över sin egen tid. Alltså, jag menar, rikedom handlar inte bara om pengar. Det är ju verkligen att kunna styra sin egen tid. Det är verkligen rikedom. Ingen vet hur lång tid vi har på jorden. Och man kan inte köpa sig mer tid heller, utan det är ju verkligen den ultimata valutan. Men för jag tänker för de som blir lite äldre så där också, man har hört om kanske 65 pensionsålder, nu pratar man om 67 och 69, och att vi som är yngre, talar för oss alla då, att vi kommer få jobba till en ålder som är högre upp för att få samma slutpension som dagens 65-åringar och sådär. Men det finns ju de som är, ja, min pappa fyller 69, tycker att det är kul att jobba, fortsätter. Han får en hygglig pension när han går i pension, men det är lite av det här sociala, man tycker att det är lite kul, det blir ett sammanhang, och fikarasterna är säkert också väldigt roliga. Hur ska man tänka där när man liksom kanske mer har uppnått pensionsålder men man vill jobba några år extra? Finns det någonting viktigt att tänka på när man egentligen skulle kunna gå i pension men när man fortsätter att jobba? Får man samma pensionsavsättning? Får man mer? Får man mindre? Får man någon?
Alltså för varje, i alla fall statliga pensioner, för varje år extra jobb efter 65, så tror jag att det blir någonstans mellan 1500 och 2000 kronor extra i månaden lönemässigt. Så om man har den moroten så kan det vara en anledning. Sen låter det som att din pappa har en väldig frihet och kan liksom, just som vi pratade om, styra över sin egen tid. Och det är ju fantastiskt i sig att ha den möjligheten. Och kanske liksom blir det något tufft på arbetsmarknaden, eller att man vill göra någonting annat helt enkelt, och då har man den tryggheten. Så det låter ju väldigt skönt.
Men det slår inte i taket på något sätt med tjänstepensionen, tänker jag, att den här arbetsgivaren säger, ja, men du får tjänstepension till 65, sen får du inte mer. Får man det hela vägen oavsett hur lång tid man jobbar?
Det blir egentligen upp till arbetsgivaren, skulle jag säga. Om de vill fortsätta betala in pension åt dig efter du fyllt 65 år. Det finns absolut exempel på de som gör det. Sen så tror jag att det finns en åldersgräns på hur länge du kan jobba för att få pension.
Ja, vad är maximalt? Jag tror att, alltså, om man tänker statliga pensioner, sist jag hörde så var det en 79-åring som fick väldigt hög pension liksom, som hade plockat ut det så sent som möjligt. Jag tror att det var någonstans 50 000 i månaden från staten liksom, om man drar det hela vägen. Så att det går nog, men det är väl det. Nej, men det är egentligen så här, för varje extra år du jobbar så blir det ju liksom bättre förutsättning. Absolut. För pension. Så det är väl det man kan ha med sig. Sen är det helt upp till, ganska fritt upp till arbetsgivare, upp till dig själv och så, hur det ska se ut. Och framförallt, alltså, många kanske väljer att i den situationen också driva eget företag. Alltså där, jag menar, så fort du tar ut lön i ett aktiebolag, då har du möjlighet att sätta av till pension. Så den möjligheten finns ju också. Så det blir ju friare. Och framförallt om man har liksom skött sina kort rätt i början, tagit hand om det här, då har man ju en väldigt, väldigt härlig sitt sen i slutet. Mm.
Jag tror en fråga som säkert är väldigt vanlig, kan jag tänka mig, när ni är ute och träffar kunder, det är ju naturligtvis: hur sparar ni själva?
Yes.
Lever ni som ni lär?
Nej, men jag är väl som många av våra kunder, att jag är kanske inte så aktiv som jag kanske skulle vilja vara. Så att jag har faktiskt Avanza 75, en stor del av min tjänstepension ligger Avanza 75, men jag har även kanske cirka 50% insättning till Avanza Auto 6 också, som innebär en lite högre risk. Då jag är ung och har lång tid kvar att spara till pension och känner att jag vågar ta lite risker för att ha möjlighet till en bättre avkastning.
Ja, nej, men för det där tycker jag är bra. Man ska inte heller föranledas att tro att man behöver vara superaktiv, för det kan ju snarare skrämma iväg människor från att vara aktiv i sitt sparande. Men här har vi ju ändå pratat under avsnittet om små enkla knep, inte minst avgifter. Det är ju verkligen, de fräter ju bort en stor del av pensionskapitalet om man har riktigt otur och har ett sparande med höga skalavgifter. Så att man kanske inte behöver vara, jag menar, ett långsiktigt sparande på börsen, det är en viktig egenskap för att vara lyckosam långsiktigt, det är ju sitt fläsk. Det är ju som att se målarfärg torka, men till slut torkar det ju faktiskt. Så på det sättet kanske det är bättre med tjänstepension där man inte är speciellt aktiv. Man kanske inte orkar titta på det där så mycket, men då får du faktiskt stå där och puttra på själv. Vad säger du, Fredrik?
Jag har väl samma filosofi överlag kring sparandet. Jag har väl de här aktiespararnas gyllene regler. De sitter väl uppe vid köksbordet liksom. Så att det gäller oavsett. Det är köpa stora, stabila, ganska tråkiga företag som ökar vinsten, som delar ut. Så det kör jag både i privata sparandet och i pensionen faktiskt.
Mm. Men då har du lite mer aktier?
Det är 100% aktier.
Ah, okej.
Okay. Faktiskt.
Hörrni, är det någonting som jag har glömt att fråga? Någonting som ni tycker är viktigt när ni är ute och träffar kunder eller bubblar om det här över ett glas high yield, flytande avkastning en fredagkväll med kompisarna? Tycker era kompisar att det här är kul? Frågar de er om det här? Eller snarare så att ni tvingar dem att lyssna en stund?
Jag skulle säga att det är ett varierat intresse. inte så många faktiskt. Men båda mina föräldrar är i samma bransch och vi har ju pratat en hel del om det här under många år. Men jag kan inte säga att intresset är jättestort. Men jag försöker engagera dem och inspirera dem till att bli mer aktiva och faktiskt inse värdet av tjänstepension och sparande.
Men jag måste ändå bara fråga, på vilket sätt då? Är det liksom en paraplydrink på en strand och ett exotiskt land om 40 år, eller vad går de igång på?
Nej, men jag försöker nog mer prata om vikten att liksom, vad har man för förmåner på sin arbetsplats? Jag är kvar lite där, att verkligen se till att man har vissa typer av försäkringar hos sin arbetsgivare för att skydda sin ekonomi om man blir sjuk, men också skydda sin ekonomi till familj och till sin framtid.
Ja, för där tänker jag också, jag menar, är det så att man har olika typer av anställningar, kanske fastighetsmäklare, då är det ju inte sällan så att man inte har tjänstepension. Mm.
Precis, där skulle jag säga, den branschen, om vi tittar på sådana typer av liksom företag som vi träffar, så är det mer vanligt med större frihet. Alltså vi pratar rörlig lön, de får ofta ta ansvar för tjänstepensionen själv. Och där är det verkligen den här liksom duellen mellan det kortsiktiga, roliga och att man faktiskt ska ta sin egna lön och sätta av i pension. Så det får vi ibland liksom frågor kring och så vidare. Så att det kan absolut vara bra att fundera på vilken bransch och framförallt att prata med arbetsgivaren. Det finns ofta upplägg där hur det ser ut då.
Precis.
I Avanza-poddens Facebook-grupp har vi fått några frågor också. Vi börjar med Gustav Berglund som skrev så här. Satt och pillade med tjänstepensionen förra veckan, kollektivavtalad, så man kan inte flytta till Avanza inom parentes. Och jag blev inte klok på skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring, eller vad det heter. Anser att jag i övrigt har bra koll på privatekonomiska frågor, men pension, det tycker jag är onödigt krångligt. Gustav, jag håller med. Här försöker vi avdramatisera det lite grann. Skillnaden på traditionell försäkring och depåförsäkring eller fondförsäkring?
Du har ju först och främst fondförsäkring. Det är ett väldigt enkelt tjänstepensionskonto där du enbart får ha pensionen i fonder. Så den är ganska enkel utifrån liksom vad den heter. Så. Traditionell förvaltning är väl ett upplägg som var vanligare och vanligare förut skulle jag säga, alltså någonstans 90-talet kanske. Där förvaltas pensionen som ett eget, alltså eget försäkringsbolag, ett livbolag som garanterar en viss avkastning per år. Som vi förstår med dagens ränteläge så är de här garanterade avkastningen inte jättehöga. Men det finns fortfarande det upplägget, framförallt för att ha lite lägre risk om man kanske närmar sig pension och liknande.
Jag vet inte om jag gör saker och ting mer komplext nu, och i sådana fall inte det är min mening, men det känns ju som att man kan jämföra de här två olika benen med den allmänna pensionen, det orangea kuvertet, där inkomstpensionen kan jämföras med den traditionella försäkringen, och det premiepensionen, eller det man brukar kalla för PPM, kan jämföras med en fondförsäkring eller en depåförsäkring.
Precis, det är en väldigt bra liknelse. PPM är ju en fondförsäkring där du bara kan välja fonder, så det är rakt av, stämmer ju helt och fullt. Och den statliga pensionen förvaltas ju på ett liknande sätt som den traditionella, det vill säga det är ett bolag eget som sköter det, och det kan vara allt ifrån liksom fastigheter, i räntepapper och allt möjligt som en sån investerar i, så det har du helt rätt i.
Sen har vi Eddie. Och han säger, om man har pensionspengar som inte går att flytta, kan man då istället plocka ut dem och sen göra vad man vill? Exempelvis då öppna ett pensionssparande i Avanza och själv lägga pengarna där. Långt kvar till pensionen och vill gärna styra över de här slantarna. Korta frågan är väl, jag tyckte i och för sig var rätt kort, jag är rätt bra på längre. Kan man ta ut pensionssparandet i förtid ifall de inte går att flytta?
Bra fråga. Nej, det går inte. Man kan ta ut pension om det understiger ett prisbasbelopp. Men har man ett högre belopp än det så får man vänta till man fyller 55. För det är då man tidigast kan plocka ut sin tjänstepension. Och då också under en kortast period på 5 år.
Och ett prisbasbelopp mellan tummen och pekfingret?
Ett prisbasbelopp är 48 300 kronor.
Underbart. Sen har vi sista frågan från Amjad Belbisi som säger: hur gör man för att inte gå miste om pensionen om man är lokal anställd utomlands? Alltså, vad borde man tänka på om man jobbar utomlands men ändå vill ha en bra pension? Det tänker man nog att alla vill.
Ja,
det är en bra fråga. För det här är en liten komplex fråga.
Det är absolut. Det finns olika system och sådär i liksom alla länder egentligen. Sen är det så att du har en pensionsrätt, att du har en tjänstepension i ett annat land och sen vill plocka ut den i, alltså så att du är i Sverige sen senare, att du har jobbat utomlands och så kommer du tillbaka till Sverige till exempel och ska ta hand om den här pensionen. Självklart så är det din pension fortfarande och du ska ju ha rätt att ta ut den. Vilken skatt och så som dras, det regleras ju mellan, alltså avtal mellan länderna. Det finns ju skatteavtal mellan Sverige och, alltså vi är Portugal som exempel där det var liksom var lite av ett så här pensionsparadis tidigare i alla fall. Så att det finns absolut möjlighet att och ta ut den. Sen kommer det regleras. Det kan ju också ändras såklart beroende på hur det ser ut mellan länderna.
Det låter alldeles underbart. Vi har ju under avsnittet förstått vikten av tjänstepension och vad som är viktigt att tänka på. Förhoppningsvis små enkla knep som gör att man kanske kan bli miljonär som pensionär. Det här är ju i och för sig också det här ordet miljonär. Det var ju kanske mer imponerande på 80-talet än vad det är nu. Man måste ändå inflationsjustera det här på något sätt. För jag menar, ska man gå i pension vid 65? Jag vet, det kan vara 67 eller 69 eller vad det då än är. Och jag menar, vartannat barn som föds idag säger man ska leva till 100. Vi kanske inte blir 100, tyvärr. Det hade kanske kunnat vara kul att se hur pass stor portföljen kan svälla till att bli när man är 100. Då får man brev från kungen också. Om väldigt många blir 100, då kanske kungen inte orkar skriva brev till allihopa. Men då är det ändå viktigt att tänka på de här: håll koll på avgifterna, ha ett bra sparande, ha inte alltid räntefonder om du är väldigt, väldigt ung. Då kan man ju med ganska små enkla medel faktiskt bli miljonär som pensionär. Och det behövs ju ganska många miljoner för att finansiera väldigt många årtionden som pensionär.
Mm. Definitivt. Och jag menar någonstans, alltså, se till att ta de här enkla, alltså, små enkla knepen till er, för att det kommer ni ha nytta av sen när ni närmar er pension och börjar se över det. Istället för att ha den här paniken att oj, nu måste jag liksom lägga in en växel här mot slutet. Att istället då, ja, men se till att ha en alltså inte ligga helt i räntefonder om man är ung, se till att ha en pension som åtminstone motsvarar kollektivavtal, lite sådana saker, då finns det bra förutsättningar på sikt. Då gör man det man kan påverka framförallt, och det är väl det som går.
Ja, håller helt med.
Ja, nej, men det är underbart. Det blir ju inte samma risk som om man bara har gått och skjutit den här tandläkarbesöket framför sig. Det kanske blir att man måste borra i alla tänder. Nej, oavsett under livet när man tar tag i sitt pensionssparande, så det värsta som kan hända är att man får fyllnadsinbetala och för att kunna få en lite bättre pension i framtiden. Det bästa sparandet är ju det som blir av. Så att sätt dig nu idag eller till helgen, ta en kopp kaffe och titta lite grann på det här, och är det så att du behöver fylla upp, börja spara en liten slant extra, och som Jessica och Fredrik har pratat om här, öppna ett investeringssparkonto och kanske investera en slant, några hundralappar i månaden, i en global indexfond så att du stärker upp pensionen lite grann. Jessica, Fredrik, tusen tack för att ni kom till podden.
Tack snälla att vi fick komma hit.
Tack själv.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Och för er som inte har stängt av hörlurarna, det här är ju faktiskt påskveckan. Därför har jag ett litet easter egg, eller påskägg om ni så vill. Det finns några saker kvar att prata om, eller hur?
Ja.
Berätta.
Nej, men jag skulle vilja tipsa alla som faktiskt sitter och lyssnar idag, som vill ha hjälp att se över tidigare intjänade pensioner, att testa ett nytt verktyg som Avanza har lanserat som heter just Pensionsjakten. Det är ett väldigt bra verktyg för att kunna se all pension man faktiskt har idag och vad som faktiskt är flyttbart eller inte. Och då har man ju faktiskt i det här exemplet då möjlighet att samla sin pension här för att komma undan dyra avgifter och för att förhoppningsvis också få en bättre koll på sitt sparande.
Ytterligare en sak som jag är lite nyfiken på. Vi har ju pratat här om avsnittet att man har en tjänstepension vanligtvis då upp till 4,5% av inkomsten. Fram till brytgränsen, sen brukar det vara 30% därutöver. Men jag har ju förstått att de här siffrorna, ja, det är väl tumregler. Men de brukar man kunna krydda lite grann för att konkurrera om arbetskraft där ute. När det kommer till att konkurrera, man har ju friskvårdsbidrag och du kanske har massa frukt och massage på jobbet och en det ena och en det andra. Tjänstepensionen, är det ett verktyg att konkurrera om arbetskraft?
Absolut, visst är det så. Det ser vi helt klart och tydligt. Framförallt till liksom positiva förändringar i upplägg för medarbetare gör stor skillnad. Och det är något att presentera också vid anställningsintervjuer, att här har vi en schysst pensionslösning med liksom låga avgifter, bra villkor, bra försäkringar. Självklart är det något att ta upp. Och det är väl ett medskick också till er som sitter och lyssnar nu och som arbetar på HR-avdelningen där ute eller ekonomiavdelningen, något att ta tillfället också och se över vad ni har, för att det kan ju bli verkligen något som gör er till en attraktiv arbetsgivare.
Det tar inte lång tid att byta, men det gör stor skillnad över tid. Och med de orden, stort tack för att du har lyssnat på det här. Och glad påsk!